Sportbladets Premier League-podd hälsar välkommen till ett nytt avsnitt en vecka där det inte har spelats någon Premier League-fotboll utan vi kommer få fokusera på lite andra saker. Vi kommer såklart fokusera på en del Premier League-fotboll men inte så mycket matcher som har spelats. Kalle Karlsson är med mig här i studion, här, välkommen hit.
Tackar.
Du skulle få mikrofonen lite närmare dig.
Jag ställer in den där.
Så att folk hör dig. Frida, du är med från London.
Jag är med.
Hur nära du har till din mikrofon, det kan jag inte avgöra härifrån. Men jag får bara helt enkelt lita på att den är på korrekt avstånd.
Det får du göra.
Ja. Jag vet att det har gått ganska lång tid nu. Men finns det någonting som inte har sagts om konflikten Rooney-Vardy den här senaste veckan som ni vill lägga till? Det var ju den roligaste tweeten kanske som jag har sett i mitt liv. Den är i alla fall uppe där bland de absolut bästa. ... It's Rebecca Vardys account. Det var ju som att man skrek rakt ut. Hur reagerade du, Frida?
Nej, men det är väl klart. Det var ju... Det var ju ett oerhört dramaturgiskt sätt att lägga fram det här på. Och faktum är att storyn toppar egentligen fortfarande rätt många brittiska sajter och är på första sidan på engelska tidningar så sent som igår var Colleen Rooney. Så att den hänger kvar och den kommer nog hänga kvar ganska länge tror jag. De älskar ju sånt här när de får, liksom, det har ju inte varit någon riktig liksom WAG stämning egentligen sen. Det toppades ju där 2006 i Tyskland under VM. Sen har det liksom sakta så här ebbat ut lite grann. Jag tror det kan bero på faktiskt att det är så många unga spelare i det engelska landslaget så att även om de har flickvän så kanske tar ett tag innan de liksom flickvännerna blir etablerade WAGs. Så att nej, men de älskar ju det här borta.
Ja, precis. Det har ju saknats en riktigt profilstark spelarfru då sen vi hade Cole och
Victoria.
Och Victoria Beckham och sådär på den tiden. Nu är det ju två spelare som inte spelar i landslaget längre vars fruar nu träter. Men går du igång på sånt här, Kalle?
Alltså, jag tyckte att det var lite spännande där under VM 2006, men allting har ju förändrats också med sociala medier. Alltså då var de ju mer mytomspunna. Nu kan ju vem som helst följa de här influencer som de, alla de där är dagligen. Om man vill det. Jag kan inte säga att jag brukar gå igång på den här typen av väghistoria. Men den här var ju lite speciell, det får man ju säga. Den här var ju, den stack ju ut får man säga. Och det är klart att det var... att man höjde på ögonbrynen när den här dök upp i flödet och man ville läsa mer om det och så vidare. Men jag har faktiskt inte följt det nu de senaste dagarna. Då har jag faktiskt släppt det. Men jag noterade nu att Daily Mail toppar ju sin sajt här med Rebecca Vardy i detta nu. Så att de har ju inte släppt det i alla fall.
Nej, det lär de inte göra heller.
Och det känns som den är ganska klickvänlig den här
Fascinerande också att The Sun på inget sätt tar åt sig någonting. Alltså, de blir ju samtidigt här avslöjade med att publicera fejkade stories utan att kolla upp någonting runt huvudpersonen då, så de publicerar stories om Colleen Rooney som hon själv har planterat i sina sociala medier för att sätta dit Rebecca Vardy. Och det ska man ju komma ihåg. Hon, det jag är väldigt nyfiken på, hur började hon misstänka Rebecca Vardy? Varför var det just ett konto som hon kände på så det här?
Det måste ju finnas någon historia där.
Det finns ju någon historia där att de verkligen inte gillar varandra.
Och det verkar ju som att alltså, det är ganska många spelarfruar som har känt ungefär samma sak gentemot Rebecca Vardy. Alltså det är inte bara Colleen som har haft någon dispyt med henne utan det verkar som att det är ganska, det är ändå ett gäng som har upplevt lite liknande grejer. Så att det är säkert därför hon har misstänkt henne liksom.
Fan vad det limmar med hur folk känner också inför Jamie Vardy, att de är ett tag team på något sätt i unlikability.
Det är ju roligt här också att det, i Daily Mails rubrik ingår det här att Jamie Vardy har kört unfollow på Wayne på sociala medier. Den är så het den här storyn så att en sån grej bara rakt upp i rubriken.
Ja, det är otroligt. Det är ju verkligen, det är ju två spelare också som har liksom rivit ner rubriker förut. Om man säger så. Mm. Men detektivarbetet är ju häpnadsväckande. Agatha Christie blev hon väl döpt till utan någon ganska kort efter. Det blir just det här med att The Sun bara fortsatte trumma på med den här historien som ingenting har hänt liksom, att ja fan, här var det spännande grejer och nu var det bråk mellan de här två. Man säger, vad fan, ni är ju mitt i det här. Det är ju ni som publicerat skiten. Man skulle ju kunna tänka sig att de sopar under mattan eller att de försöker liksom, eller åtminstone ber om ursäkt till Colleen Rooney att vi har publicerat saker om dig som vi inte hade kollat upp ordentligt. Men de bara kör. Det skiter de i. De har inga sådana betänkligheter på den redaktionen. Det är ju inga nyheter i för sig.
Nej, fast det är ändå intressant med design. För att det finns ju... Jag vet att ibland så säger folk att varför hänvisar ni till The Sun, alltså när man skriver någonting, eller det kan vara något rykte och så vidare. Det är ju det som är så speciellt med The Sun, att de har dels den här sidan med liksom skvallerreportrar och sånt som liksom är helt bizarr. Och sen så har de även journalister på sportsidan som är riktigt, riktigt duktiga och sjukt bra kontakter i olika klubbar. Jag vet att de har någon som har väldigt bra ingångar i United till exempel. Alltså det blir ju lite konstigt, som jag fattar det som läsare utifrån, att man liksom, jaha, ska man ta det sam på allvar? Jag tror att man får ta vissa delar av det sam på allvar och sen så får man liksom bara skratta åt andra.
Det är ju ingen av dem som har speciellt bra ingångar i Liverpool i alla fall.
Nej, det är nog svår jobb att vara The Sun reporter och jobba med Liverpool.
Ja, de är inte välkomna någonstans på matcher eller på presskonferenser och så. De är fortfarande portade med all rätt. Tjeckien, England 2-1. Om vi ska prata om fotboll som har spelats och Premier League-spelare, det är klart det har varit runt omkring i världen förstås.
Och vilken rubrik körde alla engelska tidningar?
Efter The Shock.
Nej.
Var det inte det?
Reality Check.
Reality Check, förstås. De är bra på det också. Rubriker. Ja, och det var det väl kanske. Ett litet sådär rude awakening för Gareth Southgate och de andra. Att det har ju gått väldigt lätt för dem i den här gruppen. Och de har fått utstå så otroligt lite kritik, den här gruppen och Southgate. Men jag tror att den här förlusten ändå tog lite på dem. Det var lite chockartat nästan hos en del kommentatorer och så efteråt.
Ja, fast det började ju morras lite redan efter Kosovo-matchen där de faktiskt spelade oerhört dåligt och släppte in en massa mål och hade faktiskt kunnat straffas rejält i den matchen. Men nu kom de ändå undan med en vinst och då glömdes det kanske bort lite. Southgate har ju lite att fundera på vad gäller laguttagningar och hur han ska få ut det mesta av sin startelva, för det får han inte riktigt i nuläget. Han har ju exempelvis ett extremt bra ytterbackspar i Trent Alexander-Arnold och Ben Chilwell som inte får spela, eller som han inte har. Han har ju valt Danny Rose och Trippier före dem. En sån grej känns ju kanske som att man kanske får ut lite mer av att spela Alexander-Arnold och Chilwell som är betydligt mer offensiva än vad de här andra är. Men samtidigt, hur ska man då balansera mittfältet för att det ska fungera ultimat? Ja, nu satte han ju Mason Mount i en roll som inte alls fungerade. Och han märktes ju inte av knappt under matchen, vilket får ses som ett extremt underbetyg. Så att han har en del att fundera på, men samtidigt, de toppar gruppen. Det är ingen fara på taket på det sättet. Så att han får ta nya tag.
Det är ändå första gången som Southgate är lite ifrågasatt ändå sen han tillträdde. Det har ju, eller han var ju ifrågasatt just när han tillträdde, men sen dess har det ju liksom gått så bra och han har liksom överträffat alla förväntningar. Nu är första gången som det börjar komma lite kritik och ifrågasätta den.
Och det som var, tycker jag, om vi går tillbaka till den här senaste matchen, så tycker jag det var slående att även när England får en drömstart och får en tidig straff, så de var ju faktiskt det sämre laget i starten av den här matchen. Och första 20 så kände man ju att de hade inte kontroll på någonting egentligen. Och det var ju inte alls ologiskt på något sätt att de vände och vann den här matchen. Så att jag känner väl också att de var inne i en sån där period när det börjar krackelera lite grann. Och vad det är svårt att säga, men det kommer ju... Nu kommer han ju sättas på prov. När man vinner, då är det ganska enkelt att vara ledare. Liksom. Men när det kommer förluster då, och svåra beslut. Och jag tror inte han är... Det är klart att han är glad över att ha angenäma problem, som det så fint heter. Men jag tror han hade ju... Det hade räckt för han att ha två bra ytterbackar på högerkanten till exempel. Inte ha 3-4 som han har. Samma sak med vänsterback. Alltså den nästan överflöd på vissa positioner nu som skapar ett problem för honom. Och jag tror att de kommer ju såklart rida ut den här stormen. Men det kommer inte vara lika enkelt här framöver att bara ha den här känslan av att de bara är på en instigande kurva. Utan det kommer bli lite tuffare perioder också.
Spelar match ikväll, va? Vad har jag för mig? Det är väl en något enklare uppgift än Tjeckien. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg.
Det måste vara Bulgarien, va? Eller?
Bulgarien ikväll, ja. Och då kan de väl säkra sitt avancemang, är det inte så?
Jo, det stämmer. Ja.
Exakt, så är det. Ja, vi får återkomma till det engelska landslaget lite längre fram då. Annan fotboll som har spelats i helgen var Women's Super League. Hade några riktigt fina matcher. Liverpool tog sina första poäng, bara en sån sak.
Kryssade det hemma inte, mot... Det går inte jättebra för dem.
Nej, det går verkligen inte jättebra för Liverpool den här säsongen. Ligger näst sist nu då. Det är bara Birmingham som fortfarande är nollade. De åkte på en torsk mot serieledande Manchester City i helgen. City som har tagit 4 raka segrar. Liverpool tog sin första poäng då när de kryssade hemma mot Bristol. Det känns som att det kan bli en tung och lång säsong för Liverpools damer. Tung seger annars för Chelsea med John Andersson och Magdalena Eriksson från start mot Arsenal. Och Chelsea ligger tvåa då bakom Manchester City.
Ja, tråkigt att man missade den matchen, men det är ju tyvärr så när de spelar på sin lilla arena så är det så himla få platser. Och är man inte ute... Jag visste inte det, men är man inte ute flera veckor innan så är det omöjligt att få plats. Men det vet jag nu till nästa gång. Jag fick åka och se hockey istället. Det var ju också bra.
Ja, precis. Du har ju varit och kollat på Peter Check.
Ja.
En annan slags reality check.
Ja.
Var väl det. Därför att du åkte ut till, vad var det någonstans?
Guildford. Surrey.
Och sen, eftersom du är svensk då, i liksom ett brittiskt hockeysammanhang, så åker du dit och blir experten liksom.
Alltså det var som att leva i ett parallellt universum för 4 timmar. För att alltså på Sportbladet så är det ett stående skämt hur lite jag kan om hockey i förhållande till alla andra. Men där... så var jag som ett levande lexikon. Och det folk gick till för att fråga. Ja, men det kom en kvinna. Alltså då hade jag nästan svårt att hålla mig för skratt. Jag tror hon jobbade för BBC. Som kommer fram efter första perioden. Och frågar. Hon frågar någonting om hur länge det var paus. Och så sa jag. Nej, men så frågar hon. Var detta den första halvleken? Sa jag, det här var första perioden. Okej, så det är en kvar. Nej, sa jag, det är 3. Jaha, 3 halvlekar. Ja, 3 perioder. Alltså det här var bara ett axplock. Alltså det finns hur många.
Du fick alltså briljera med de kunskaper du hade, som att det är tre perioder i hockey.
Ja.
Fick du till och med förklara offside-regeln för någon?
Jag fick förklara icing-regeln. För det var någon som frågade varför blåste han av när pucken passerade två zoner, och sa nej, men det är icing.
Jaha. Jag ser ju att det finns ju arbetstillfällen för den som vill ha den och åka till England och rapportera om hockey.
Ja, alltså det är ju en lite hockey-hype i England just nu, eftersom det engelska landslaget, eller brittiska landslaget är det väl. Jag tror de tävlar som Storbritannien, tror jag, eller är det England? Jag minns inte riktigt. Det togs i alla fall till VM. Och Totally, där du har varit med för inte så länge sedan, Frida, Totally Football Show. De skapade faktiskt en Totally Hockey Show under VM, som sändes då, där vår egen Thomas Roos var med och delade med sig av lite expert kunskaper. Han kan ju lite mer hockey än vad vi kan, Frida, du och jag. Kalle däremot vet jag har ett gammalt hockeyintresse.
Ja, inte så litet heller. Jag började ju som hockeytränare, så att då var det ju väldigt stort. Men det ebbade ut där efter millennieskiftet. Och ebbade ut på ett sätt så att det bara dog ut helt. Men det växer igång varje gång jag tittar på hockey. Men det är inte så ofta man hinner göra det.
Det ska ju sägas att det var ju fullt i den här lilla ishallen. Och det kanske inte säger så mycket att det var ett par hundra åskådare, för de flesta var ju där på grund av Peter Käck. Och det var ju faktiskt ingen jippomatch heller för hans del, som en del verkar tro att det här är någonting han gör för att liksom på skoj sådär. Jo, det gör han ju till viss del, men han har ju ett brinnande intresse för hockey och sa rätt ut att hade det inte varit för att hans föräldrar inte hade råd med hockeyutrustning när han var liten, så hade han definitivt blivit hockeyspelare före fotbollsspelare. Så att han älskar ju verkligen den här sporten och sa ju till och med att det var en barndomsdröm som gick i uppfyllelse. Så det var lite fint.
Ja. Hur var kvaliteten på ligan där? För vad jag förstår var det fjärde nivån i England.
Alltså till och med jag som kollar så här lite på hockey kunde ju säga att det var katastrofalt dålig kvalitet. Alltså det var ju... Jag har ändå tvingats kolla på en del hockeyallsvenska matcher. Och jag kan ju säga att det här var ju långt under hockeyallsvensk kvalitet. Alltså tyckte jag i alla fall.
Det måste det ju vara.
Ja. Jag skulle säga att de hockeyallsvenska lagen åker ner och dominerar i högsta serien i England.
Ja, visst måste de göra det. Alltså det här var ju knappt så att... Alltså de kunde ju liksom inte, de hade ingen fart i avsluten. Alltså nu låter jag ju som en gammal farmor som ska prata om hockey, men det var...
Det här är bra content i det, ja. När vi sitter och gissar hockey.
De har en del att jobba på, om man säger så.
Ja. Hur var Peter Käck då?
Jag kan dra ett mått av nivån. Jag såg något klipp där på när han hade någon uppvärmningsövning. Och det var den uppvärmningsövningen vi körde när vi var typ 9 år.
Halvmånen.
Ja, halvmånen liksom. Alla åkte och sköt ett skott var i en halvmåne. Så det är den typen av uppvärmningsövningar. Jag har inte sett elitserielagen köra direkt.
Nej,
det var därför alla... Jag fattar ju inte det när alla kommenterade så. Oh, halvmånen. Oh, alltså så, jag gjorde en grej av det. Det förstod inte jag liksom. Okej, men då fattar jag.
Ja, men fan, du har ju någonting att jobba på här, Frida. Jag menar, bara det att du är svensk ger dig ju någon slags TF i hockeysammanhang i England ju.
Ja, visst.
Du skulle kunna säga precis vad som helst där egentligen när de skulle köpa
och
det.
Och check dröjde ju kvar efteråt också och snackade lite hockey sådär. För att jag frågade ju om så här, hans relation till Dominik Hasek, om han hade hört av sig. Och sen pratade vi lite om Henke Lundqvist. Du vet, de andra satt där som fågelholkar. De har ingen aldrig hört talas om
honom.
Det var bisarrt. Det var bisarrt.
Vad hade han för slags hjälm på sig?
Oh, en fantastisk
han körde väl samma
hjälm
som han hade i fotbollen?
Nej, men hans hjälm var ju gjord av Mr. Dave Art, som är David Gunnarsson. Svensk hjälm.
Ja, just det. Just det.
De är inte så billiga, hans hjälmar, jag förstått.
Nej, precis. Och det är ju, han gör ju bara hjälmar till de allra bästa. Man hade fått kontakt genom någon. Det var säkert Hasek som hade ordnat det också. Mm. Den var ju jättefin, för att halva delen av hjälmen var ju Chelsea. Andra halvan var Arsenal. Sen var den brittiska flaggan fram och den tjeckiska bak. Och sen så var även såna här London-attraktioner som Big Ben och Tower Bridge med på den. Så det var hela hans livshistoria.
Han har helgarderat.
Verkligen helgardering.
Ja, när man sa det var hans livshistoria. Så det var lite fint.
Ja, okej. Ja, det är spännande. Jag ser fram emot att följa dina fortsatta äventyr som hockeyreporter i England.
Ja, en veckoanalys av Peter Käck vill man ju ha framöver.
Ja,
han är väl väldigt trevlig, Peter Käck, annars. Han framstår ju som en sympatisk, trots att han är trummis, så är han väldigt trevlig.
Han har väl alltid ansetts vara en av de trevligaste Premier League-spelarna.
Enormt trevlig.
Ja, vidare, jag la upp det som förslag här nu innan lite grann, att vi skulle säga någonting om Championship. Det är mest för att jag tycker att det är lite uppseendeväckande ändå att vi har ett storsatsande Nottingham Forest, att det har börjat så väldigt bra, men också att Preston North End ligger där uppe. Det får vi väl se hur länge de gör det. Men det är ju, Preston North End har vi väl aldrig sett i de här sammanhangen. Kvala upp till, det är ju inte så ofta de är i Championship överhuvudtaget, men har börjat otroligt imponerande. Jag vet väldigt lite om dem, men noterar att de är där uppe.
Ja, just det.
Nottingham Forest då med Milosevic, som vill inte få spela speciellt mycket för stunden, men är där i alla fall. Forest som ju har pumpat in rätt mycket kapital för att bygga ett lag för en push upp mot Premier League.
Jag noterar att David Nugent spelar på topp i Preston North End. Bara en sån sak.
Aha.
Jag funderade på om han Alexander var där och slog straffar för, fortfarande, men det är han ju inte.
Nej.
Han har lagt av.
Men David Nugent har ändå, han kan ju rulla in en och annan boll.
Ja då.
Sådär. Det kommer bli väldigt mycket frågor idag. Med tanke på att det inte finns så mycket Premier League-fotboll att prata om, så har ni skickat in jättemånga fina frågor. Det är många som är liksom bekymrade över det här med tränare, såklart. Det är ju några som hänger löst, du var inne på det förra veckan. Ole Gunnar, Pochettino har det pratats om, att han eventuellt ska byta klubb.
Marco Silva
såklart. Och
Bruce. Var det med.
Vad sa du?
Alltid Steve Bruce också.
Alltid Steve Bruce. Men vem var det mer vi pratade om? Ja, skitsamma. Vi konstaterar i alla fall. Vi har fått en fråga här från Simon. Har det någonsin skett ett tränarbyte mellan två klubbar? Alltså två klubbar helt enkelt har bytt tränare med varandra.
Inte mig veteligen. Inget jag kan erinra mig om.
Ja, för det som det spekuleras i då, som ju är en, så här, bara en ren tidningsprodukt, det är ju bytet Zidane-Pochettino. Men varför Zidane skulle gå till Spurs i det här läget, att Pochettino gärna skulle ta Real Madrid-jobbet, det tror jag vi kan vara rätt övertygade om. Men varför Zidane skulle till Spurs nu, och vad han skulle göra där, det är väl den stora frågan.
Det känns inte som en match in heaven, Zidane i Spurs. Alltså dels kan han inte Premier League, och vad det innebär. Dels känns han ju som en sån här riktig stor klubbstränare. Ja. Alltså där han har riktigt, riktigt bra spelare som han bara kan gå ut och spela kvadraten med. Och de kommer leverera ändå. Det kändes lite som att det var så när han ledde Real Madrid förra gången, och nu vet jag inte, men nej, jag tror inte alls på den. Men Pochettino till Real Madrid, som du säger, det är ju en helt annan sak, och det känns ju inte alls otroligt.
Nej, för det spekuleras ganska mycket att Zidane kommer lämna där då efter.
Ja, nu har de ju rest sig lite grann, får man säga, i ligan. Det såg ju riktigt mörkt ut inledningsvis där, men nu har de i alla fall resultatmässigt gått hyfsat senaste tiden.
Gareth Bale levererar. Den här relationen är också frostig, men det är för en annan podcast. Vi har fått en annan fråga från Johan Hollander. Vet ej om minnet sviker, men visst är Harry Kane så gott som alltid segstartad. Straffmål okej, men spelmålen är ju få. Och så har det ju varit traditionellt sett i hela hans karriär. Det var väl något undantag för någon säsong sedan när han gjorde ganska mycket mål. Annars har han ju knappt gjort mål i augusti, september, utan har kommit igång under vintern.
Ja, men det var väl det att han aldrig gjorde mål i augusti. Ja. Och det var väl, var det inte förra säsongen han bröt det?
Det var det, så det kan nog stämma. Sen har ju hela Spurs överlag har ju alltid varit lite trögstartade under den tiden som Harry Kane har varit. Så att det hänger ihop. Men visst är det så. Sen ja, så tycker jag väl att Harry Kane har varit ganska bra ändå. Stora delen av den här säsongsinledningen. Han gjorde ju ett otroligt mål där. När han liggande fick upp den i bortre krysset för någon helg sen här. Det var imponerande. Men som sagt, från straffpunkten är han ju bra. Det är en kvalitet det också. Gjorde straffmål i mot Tjeckien ju, till exempel. William Karlsson skriver: David Luiz, Sokratis och Mustafis kontrakt går ut samtidigt. Är det ett tecken på att försöka bygga om backlinjen till dess? Alltså någon slags framtvingad deadline då för att bygga om hela backlinjen. Vilka tre mittbackar skulle vara bra och realistiska mål vid ombyggnad?
Mavropanos, är det nu han ska äntra scenen?
Ja, så... Du skickar in den där liksom med ett års mellanrum lite då och då, så där, då kommer den.
Ja, men tänk sen.
Jag var precis, tyst om Mavropanos nu.
Ja, men när det väl händer, tänk då. Ja. Vilken... vad credit det kommer att vara. Men han syns ju ganska frekvent i deras sociala medier. Arsenal. Vilket är...
Meriterande.
Ja, men det är meriterande på så vis att hade han varit helt uträknad, alltså att han aldrig kommer få någon chans och sådär, då känns det ju inte som att de hade använt honom så mycket. Så jag tänker mig att det finns någon sorts plan för honom, eller jag hoppas det i alla fall.
Det känns som greppa efter halmstrån här alltså.
Jag tror att Rob Holding är en spelare som de kommer att satsa vidare på.
Det tror jag också.
Sen så köpte de ju han, den unge fransmannen som de lånade tillbaks, va?
Stämmer.
Som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Så där har de ju en spelare som de... Saliba, så heter han. Som de har köpt och som de tror på, som de väl ska plocka in till laget till nästa säsong. Och då är väl tanken att han ska vara en startspelare i alla fall där i närheten. Sen vet jag inte hur det har gått för honom den här säsongen, men han var ju väldigt eftertraktad efter förra säsongen borta i Frankrike. Sen vet jag inte vad, sen, alltså precis som så många andra lag behöver, de behöver ju plocka in något stabilt, rutinerat. Inte säga att man ska köpa en Harry Kane, eller vad säger jag, Harry Maguire menar jag. Men de skulle ju behöva, det känns som att Arsenal skulle behöva liksom en sån här Johnny Evans typ. Någon som
eller
går in och är...
Stefan Savic kanske från Atleti.
Ja, kanske det. Alltså, här blir jag lite konservativ och känner att jag ser nog helst att de köper någon som är liksom rutinerad i ligan, som vet hur saker och ting funkar. Framförallt om man ska spela in en Saliba som är ung och som är talang och så vidare. Rob Holding har ju visserligen gjort ett par säsonger nu, men haft en del skadeproblem och så vidare.
Skulle vi ha en sån här fysisk mittback i Arsenal, då får det inte vara en Sokratis som bara är fysisk och som inte kan liksom fullgöra arbetsbeskrivningen med boll, utan jag skulle ha en reslig mittback som är bra i luften, som samtidigt är bra med bollen. Och det är inte så himla lätt att hitta, men det borde ju gå att hitta någon mellanväg där man inte är direkt svag i liksom duellspel och sådär, men samtidigt har en bra passningsfot. Det hade varit intressant. Jag kan inte säga exakt var man hittar den spelaren, för alla letar ju efter den typen av spelare, men det är Arsenals jobb att scouta fram den.
Men jag tänker det så här, skulle de kunna få loss en skär från Newcastle om de åker ut?
Ja, det är
ut?
Klart att de skulle kunna få loss honom om de vill verkligen gå all in där.
Det är inte spelare som kanske ska starta för Arsenal, men jag tänker att det skulle vara en spelare som är 6 av 10 de flesta fall, kan göra riktigt bra matcher och kan vara en som heter stabil värvning, om det är nu Saliba och Rob Holding som man ska satsa på, så att säga. Connor Cody kanske i Wolves kanske svårare att få loss då.
Inte han är väl bra i Wolves liksom. Jag är inte övertygad om att han är...
De Wolves spelar ju på ett väldigt speciellt sätt och spelar ju verkligen inte Arsenal-fotboll, utan står väldigt lågt, och där kanske han funkar bättre än man skulle göra i ett högt stående Emery-lag. Nu står ju inte Arsenal speciellt högt alla gånger heller. De hade väl, jag vet inte hur, de stod extremt lågt. De packade hemma mot Bournemouth senast när de hade 1-0 och bevakade den ledningen. Så att ibland måste man kunna packa ihop också, inte bara vara bollspelare. Ja, det är väl sådär. Det får se vad det blir för deras del. Klart är väl i alla fall att de ska bygga vidare på det där försvaret, för att de är inte riktigt färdiga. Eli skriver: City och Liverpool möter varandra bäst av 7. Vilket lag vinner?
Ja, den var sjuk. Bäst av 7.
Ja, alltså i nuläget så känns det ju konstigt att inte säga Liverpool, för jag förstår inte på vilka grunder man skulle påstå att de inte hade vunnit.
Nej, man måste ju veta förutsättningarna här. Är det med ordinarie lag och ordinarie trupper?
Vi måste väl utgå ifrån ordinarie lag och ordinarie trupper.
Ska matcherna vara utspridda över tid, eller ska det vara att de möts tight liksom?
Ja, då måste det vara en serie där de möter varandra en gång vet, var femte dag, var sjätte dag någonting. Okay. Jag vet inte hur de senaste 7 mötena har sett ut. Liverpool hade ju ett väldigt övertag på City där för ett par säsonger sedan, när de slog dem 3 gånger i raden och sånt där.
Just det, men sen tappar de ju det där när de torskade med 5-0 där och det. Alltså det är så svårt att säga, men det skulle ju bli extremt jämnt. Det skulle ju kunna gå åt vilket håll som helst. Jag håller väl, City har ju den bästa högsta nivån, det är ju ingen som tvivlar på det. Men de är ju uppenbarligen inte det jämnaste laget, så att sett över en 7 matchers serie så kanske Liverpool skulle ta det då.
Nu ska vi se hur det har sett ut den senaste tiden. Jag försöker hitta här. Den här var inte speciellt bra uppdaterad. Skitsamma. Ja, men det är ju... Det är ju intressant, för att det är inte så det funkar i fotboll, utan där är ju det mesta, visst nu har vi dubbelmöten då va, men annars är ju det mesta nerkokat till det enskilda mötet då, till skillnad från ishockey till exempel, där man ju såklart över 7 matcher får ett bättre underlag för att verkligen avgöra vem som är det bättre laget. Samtidigt så, du vet, vissa lag passar bättre för vissa. Alltså en serie över 38 matcher är också ett ganska bra underlag för att avgöra vem som är bäst, där man möter många olika typer av motstånd sådär. Så att det är, ja, jag tror jag vet vilket jag föredrar, om jag ska vara riktigt ärlig.
Herregud,
det blir tjötigt med samma match om och om igen.
Ja, det är trist.
Det var väl, vi minns inte vilket år det var, när det var El Clasico, vad fan var 14:e dag under hela säsongen.
Ja, men det var ju 4 inom kort tid där. Ja. De möttes ju 4 gånger inom loppet av en månad typ, eller en och en halv. Och då blev det nästan att man kände att det var för mycket. Men det var ju också den där perioden när det fanns en del inslag i den spanska fotbollen då som man inte gillade. Det var mycket filmningar, det var mycket liksom... omringa domaren efter varje domslut och så vidare. Det blev lite parodi av det. Även om fotbollen som presterades då var helt otroligt bra. Men det fanns inslag som gjorde att man kände att det blev lite för mycket.
Verkligen. Martin Jäderberg har skrivit så här: tror ni Mesut Özils relation är bättre än någonsin med hans goda vän Erdogan? Hur väl kontakt med ledare runt om i världen borde dagens fotbollsspelare ha, med tanke på hur stor publicitet dessa har? Ja, det är klart att det är problematiskt för Mesut Özil nu när Turkiet befinner sig liksom i en väpnad konflikt och Erdogan eventuellt då, gör sig skyldig till diverse krigsbrott och så vidare, och det blir en väldigt kontroversiell, alltså visst han har varit kontroversiell länge Erdogan, han har liksom avskaffat demokratin i Turkiet som är ett av liksom, de största länderna i Europa och så vidare, men det är klart att
det var ju inte jättelänge sedan som de syntes på bild ihop igen.
Nej, alltså Erdogan var ju vittne på Mesut Özils bröllop tidigare i år här. Så att det är klart de har en tight relation.
Jag är lite nyfiken på att vad Pulisic tycker om sin ledare, Donald Trump. Alltså amerikaner är ju väldigt kända för att liksom, ja, berätta sina åsikter väldigt högt och brett. Men han är ju inte så i ropet heller nu ju, i och med att han inte får spela.
Du kan väl fånga in när ni mixade och bara gå rakt på den frågan. Inge snack om väder och vind utan bara rakt på den frågan.
Men han hade nog uppskattat att få prata om Trump istället för varför han inte
får spela.
Ja, just det. Ja, men du ser, där har du ju din, din USP.
Mm.
Ja, det är sant. Nej, men ja, hur väl ska fotbollsspelare ha med politiska figurer runt omkring? Det får de väl avgöra själva. Sådär. De är ju kändisar och de är förebilder och allt det där, och det är saker som de får ta into consideration för sin egen image. Det var ju väldigt mycket brasilianska spelare som var ute och kampanjade för, jag kan aldrig säga ens namn, Bolsonaro. Till exempel också en kontroversiell figur i mångas ögon. Erdogan såklart, Özil är inte den enda fotbollsspelaren som har poserat bredvid honom och som har haft med honom att göra. Det som kanske är mer ögonfallande med just Özil är att han han är ju turkisk på det sättet att hans föräldrar kommer från Turkiet och så, även om han eventuellt föddes i Turkiet också, men han är ju tysk först och främst. Och de turkiska spelarna som födda och kanske bor i Turkiet och har en annan typ av relation till Turkiet, hade man väl mer kunnat förstå.
Kan vi inte vara överens om att man får jättegärna uttala sig om man är väldigt påläst och förstår vad det är man tar ställning till? För jag tror att ofta så gör inte många det. Och det gäller både fotbollsspelare och det gäller andra människor också. Att man inte har riktigt på fötterna, och då kan man lätt påverkas av andra, och sen så står man där med en åsikt som kanske inte är helt hundra, eller som är det. Alltså det får man avgöra själv, men lite där står jag.
Jag håller med.
Yes.
Sen jag menar, ja, man avgör själv hur man ska använda sitt inflytande på olika sätt. Politik är väl inte helt fel, även om jag personligen kan tycka att Erdogan är lite problematisk.
Ja.
Johan Lindström skriver: Wijnaldum i landslaget jämfört med klubblaget. Klarar inte Liverpools balans att han tar ett mer offensivt ansvar? Nu levererar ju fronttrion, men avlastning från mittfältet är det väl som efterfrågas. Så han, det är att han gör, gjorde han två mål för Nederländerna i helgen. Varav ett riktigt drömmål. Och det är klart att han får gärna panga in dem från 25 meter rakt upp i krysset när han spelar för Liverpool också. Och det försöker han ju ibland. Och han gör ju faktiskt en del mål även i den röda tröjan. Så är det ju. Men det är klart att han har en lite mer offensivt viktad roll i det holländska landslaget. Och det har han ju haft under sin karriär också. Men när han spelade i Newcastle så var han ju mycket mer offensiv.
Han är typ släpande forward där.
Ja, än vad han var i... Under Jürgen Klopp har han ju spelat i stort sett överallt. Han har ju spelat i fronttrion, han har spelat defensiv mittfält, han har spelat i backlinjen och sådär. Han är ju en sån typ som kan användas lite överallt.
Wijnaldum är ju faktiskt den spelare som England saknar. Alltså nu när de försöker, liksom, om de nu skulle försöka göra någon sorts replika av Liverpool, så är ju Wijnaldum det här med att han är så flexibel och alltså allround spelare. Det är ju faktiskt den spelartypen som de inte riktigt har. Och där de försökte sätta in Mount nu och det inte riktigt fungerade. Det säger ju faktiskt en del om hans kvalitet.
Ja, alltså Mason Mount och Wijnaldum är två väldigt olika spelare tycker jag. Wijnaldums främsta styrka är ju faktiskt hans fysik väldigt mycket. Han är så oerhört svår att ta bollen ifrån, och han är trygg på små ytor av den arenan. Mason Mount är ju mer teknisk, liksom, spelar med mer fart än Wijnaldum skulle jag säga. Så att de är olika på det sättet just i spelartypen. Sen så är ju, alltså, så jag tror ju mest det är hur lagen är byggda. Jürgen Klopp vill ha ett mittfält som är fysiskt, springer mycket, vinner mycket boll. De ska inte vara uppe och ta ett för stort offensivt ansvar, för där har han så rörliga, tre stycken så rörliga forward som behöver den det utrymmet. Om mittfältarna går för högt upp där och tar plats i de ytorna, då riskerar de istället att stå i vägen för varandra och lämna för stora luckor för mittfältet.
Ja, och så dessutom då ytterbackar som hänger med
och upp. Ytterbackar som trycker jättehögt upp då är det ju mittfältarnas försvar att täcka upp bakåt. Så det är klart det är lite annorlunda. Men jag menar, han har gjort några viktiga mål för Liverpool också, om man säger så. Barcelona i semifinalen i våras till exempel. Vi har en liknande fråga från Johan Patriksson som skriver: hur kan Matip van Dijk kännas så mycket stabilare än van Dijk de Ligt? Som jag sett lite svajigare ut i det holländska landslaget då. Är det en kollektiv skillnad där ytterbackar som blind sänker snittet, eller är det tränarens förtjänst som bygger ett starkare kollektiv där man höjer varann? Det är väl egentligen bara att mittbackspar behöver spela mycket tillsammans.
Ja, dels det. Nu har jag inte sett van Dijk Ligt nu de här matcherna, så jag kan inte säga, men det är klart att om du går in i Liverpool idag som är så otroligt synkroniserat i pressspel och sådär, och dessutom har ett jättebra material, så tror jag en ganska enkel uppgift att kliva in bredvid van Dijk i Liverpool idag. Det är uppenbart att alla klarar av det. Eller alla, så ska jag inte säga, men alla som gör det har ju klarat av det. Och de har ju haft lite problem av varierande grad tidigare i andra typer av miljöer. Så att det är nog den enklaste uppgiften som mittback ska jag säga i Premier League idag. Holländska landslaget har ju en ganska offensiv viktning och har ju inte alls samma styrka i pressspelet framåt.
De har ingen Fabinho som står precis där framför heller.
Nej, och de har ju, alltså jag, framförallt tycker jag liksom, om du har den fronttrion som Liverpool har som springer så mycket och sätter den pressen som de gör med Firmino i spetsen. Mm. Det lägger ju grunden till att det blir ganska enkelt att spela bakom dem. Mm.
Fabian skriver: Ole Doledoff, hur mycket tid ska Ole få? Skulle en caretaker vara lösningen nu, eller ska man försöka få in en permanent tränare direkt? Skulle själv vilja få in en topptränare direkt, typ Tuchel, Pochettino eller Nagelsmann, som känns spännande men kanske ett lite osäkert kort. Ja, vad säger du, Frida? Ny caretaker, eller ska man försöka hitta nästa permanenta tränare på en gång?
Men det är ju frågan, alltså tror man, alltså Woodward måste ju vara ärlig mot sig själv och ställa sig frågan att, alltså, tror man att Solskjaer kommer, alltså vad är det man ska sikta på nu? Ja, nu är det kanske en Europaplats först och främst. Har Ole tillräckligt med kapacitet för att lyckas ta en sådan? Ja, det är ju frågan. Det är väl lite där han måste komma fram, för att, jag menar, att byta tränare, vad är det då man vill, alltså han kommer inte vinna ligan, den är körd. Champions League blir ju väldigt, väldigt svårt. Eller ja,
men inte omöjligt.
Nej, precis, det är inte omöjligt.
Alltså då menar jag mer utifrån tabelläge, för jag menar det var ju ett ganska bekymmersamt tabelläge när han tog över förra vintern, så, och nu är det ju ganska tidigt på säsongen, så att där tycker jag inte att man liksom, det finns ingen anledning att ge upp det egentligen. Sen sett till hur det ser ut, så det är ju en annan sak.
Men jag menar, det var ju typ var det en vecka sedan som Jürgen Klopp firade 4 år med Liverpool. Det var ju precis det här skedet av säsongen där det började jätteknackigt. Och då tog man ju inte in någon caretaker, utan då gick man ju direkt på den som man helst ville ha.
För att han fanns tillgänglig.
Han var tillgänglig, ja, såklart. Nu finns ju inte kanske de här tillgängliga. Jag tror inte Nagelsmann lämnar Leipzig i det här.
Nej, läget. Det tror jag inte han gör. Och jag vet inte om han är rätt heller. Jätteduktig tränare, otroligt duktig tränare, men lite stort uppdrag. Alltså det här är en jätteklubb och framförallt liksom
med svagt material.
Med svagt material är det ju såklart, men det är ju en enormt stor roll att ha för han som är så ung. Så att jag vet inte om jag tror riktigt på Nagelsmann i det här läget. Jag tror ju på att ta in en premiumtränare, men det är inte så många som är tillgängliga, och Allegri, han har ingen erfarenhet av Premier League. Då får du ju samma typ av problematik som Guardiola upplevde under sin första säsong, där han liksom inte känner ligan och gör kanske en del misstag som man inte gör om man kan ligan bättre. Så att jag tycker att som jag ser det så har de ju egentligen en caretaker på posten idag. Det var ju den rollen han fick från början. Det är den rollen han borde ha fortfarande. Han borde aldrig ha blivit permanent. Utan det var ju helt fel att han blev liksom fick det uppdraget tack vare ett par smekmånader.
Han var alltid bäst från bänken. Det är ju så. Ja, han var ju aldrig lika bra
som inhoppare.
Ja,
så är det ju.
Det som är positivt dock är ju att han är ju väldigt, väldigt billig i förhållande till de tidigare managerna. Han har ju minst betalt alltså, av alla United-tränare under modern tid. Alltså det är ju, vad är det, 7 miljoner pund eller någonting sånt. Så att göra sig av med honom hade ju inte blivit, eller om det var 5 miljoner pund, alltså 70 miljoner kronor, strunt samma, men det hade ju inte varit en jättestor ekonomisk förlust i alla fall att göra sig av med honom, som det var med Mourinho som kostade liksom 150 miljoner om året. Men sen samtidigt så jag vet inte vad man skulle tjäna på det just nu, alltså ingenting kommer ju bli bättre, tror inte jag i alla fall.
Men är det så där man ska räkna då? Om du tar Solskjärs lön där, du sa 70 miljoner om året och så 150 miljoner om året på Mourinho. Det är ju en skillnad där då på 80 miljoner. Tänk bara på värdet som har minskat på alla de spelare som underpresterar nu. Tar du in en bra tränare som Jürgen Klopp som höjer laget, höjer spelarna, då höjer ju, bara där har du ju liksom en miljard i truppvärde. På att du höjer Pogbas värde till det som det borde vara. Över en bit över en miljard. Martial skulle ju också kunna vara en sån spelare som på marknaden var värd 800 miljoner om man presterar utifrån den potentialen han har. Rashford lika så. Så att jag tror inte man ska räkna på vad de har i lönekuvertet, utan problemet har ju varit för Manchester United att man inte har satt rekryteringen av tränaren på plats, hittat liksom en fullträff där på det sätt som Liverpool gjorde, och därigenom har man ju sänkt värdet på sin spelartrupp med 10-dubbelt liksom mot vad man hade gjort annars.
Johan Patriksson hade en fråga till här, så vilka spelare i Premier League är bra just på grund av miljön de befinner sig i, alltså som verkligen har hittat rätt, till exempel Drinkwater i Leicester. Var ju väldigt bra innan han gick till Chelsea och blev avklädd.
Ja, men han har andra liksom problem inte också i livet.
Han har verkligen andra problem i livet också.
Han dricker inte vatten om man säger så.
Nej.
Jag menar historiskt här nu också.
Ja, men jag menar
inte idag utan rent allmänt i Premier League eran.
Ja, alltså som har varit bra just på grund av miljön. Det har passat dem så väldigt bra, som kanske egentligen blev, inte hade funkat någon annanstans, men så funkade precis där. Han tar ett annat exempel med Mahrez nu, som kanske var van att möta en försvarare på kontring istället för de låga försvaren som City möter. Nu tycker jag att Mahrez har spottat upp sig den här säsongen och verkar ha hittat sin roll i Guardiolas lag. Men har vi några andra sådana exempel på spelare som funkade för att de var precis just i den miljön just då? Och kanske med en tränare som, och ett spelsystem som funkade för dem men som inte hade funkat någon annanstans.
Man får ju gå till de här lagen som har varit ytterligheter. Jag menar, Stoke har ju ett gäng sådana spelare. John Walters till exempel, alltså passar ju väldigt bra i Stoke på den tiden. Rory Delap såklart. Alltså jag tror liksom Charlie Adam passar väl väldigt bra i Blackpool egentligen, där han fick göra sin grej med stor frihet medan andra sprang runt omkring honom. Jag har svårt att tro att han skulle ha presterat så mycket på den nivån i så många andra lag.
Han gjorde ju inte det heller.
Nej, han kom till Liverpool sen så.
Ja, och sen så när han lämnade Liverpool så presterade han inte heller i Stoke och så vidare efter det heller. Nej. Och det var ju inte för att han slutade ha en bra vänsterfot. Det hade han ju alltid, men det var ju för att han var tvungen att springa i de andra lagen, och det kunde han ju liksom inte riktigt aldrig göra.
Sen var väl Joe Allen var väl skräddarsydd, och Leon Britton var skräddarsydd för Swansea. Jag har svårt att säga att Leon Britton hade gått in i Burnley och gjort det speciellt bra. Så att det har ju funnits spelare som har liksom maximerat sin, sitt kunnande i en viss miljö. Drinkwater var ju en, faktiskt får man ju säga.
Ja, verkligen. Jesper Björk skriver, vilket lag befinner sig i den största krisen just nu och vilken arbetsbeskrivning skulle ni ge Xhaka om ni fick styra upp ett lag? Nej, ni får inte peta honom. Ja, kriser pratade vi om förra veckan och det har inte hänt så mycket där sen dess. Men Granit Xhaka, om ni, vilken arbetsbeskrivning skulle ni ge honom om ni skulle styra upp laget och ni måste ha med honom?
I Arsenal då?
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag tänkte om det var bara att man fick ge en, jag tror jag var inne på det där att placera en spelare i en viss miljö.
Gör det, att... det kan väl vara intressant om du har ett mer spännande svar på det.
Alltså, jag tror att han skulle kunna göra det ganska bra om man var i typ ett Crystal Palace eller något sånt där, väldigt liksom strikt försvarsspel, lite lägre, behöver inte kanske ta så mycket individuella beslut i försvarsspel, utan stå på rätt plats. Roy har sagt att du ska vara här och du får använda din fot och sätta den på bra, snabba spelare som Zaha när vi ska ställa om. Jag tror att det hade kunnat varit en roll för honom. I Arsenal, ja. Jag är ju inte hans största supporter, så jag är svårt att sätta en roll för honom där som är...
Tycker han ska hålla sig borta från vänsterbacken, det tycker han ska göra.
Ja, det ska han ju göra. Jag tycker, jag hade ju hållit honom borta från startelvan också. Men, jag vet inte riktigt i Arsenal om jag samtidigt då ska använda Emerys liksom idé om att oftast i alla fall kliva högt och spela det spelet som han vill göra. Ja, jag tycker inte att han har något. Jag har svårt att sätta en riktigt bra roll på honom där.
Mm.
Jag tror att han är en spelare för kanske att vara, ha en stor, för han känns som en sån här spelare, han behöver ju vara central i det laget som han spelar i. Det måste gå igenom honom och han ska vara en viktig roll. Och jag tycker inte han är tillräckligt bra för att ha det i ett lag som Arsenal.
Nej. Fredrik Österman skriver, John McGinn är Premier Leagues formstarkaste mittfältare just nu när Kevin De Bruyne är skadad. Stark start på säsongen och gjorde ett äkta hattrick igår för Skottland. Ja, han har ju varit riktigt bra i inledningen på den här säsongen faktiskt. Och det har varit mycket snack om Grealish förstås i Aston Villa. Men McGinn är ju den som oftast gör det för dem.
Ja, precis. Nej, men han passar ju väldigt bra i ett lag på under halvan som behöver ett tillskott av mål från mittfältet. Han är otroligt duktig på att komma i andra vågslöpningar, fylla på. Att han kommer göra mål, det förstod man. Jag ångrar djupt, för jag tittade på honom inför säsongen i Premier Manager och Fantasy här, att lägga in honom, men jag gjorde ju inte det, och det var ju ett misstag såklart, för att han har ju kapaciteten att komma i den där typen av Lampard-löpning som han gjorde till sitt adelsmärke under sin karriär, och liksom fylla på och dyka upp och peta in bollen genom att vara på rätt plats i boxen.
Ja, ni ser ju vem som toppar Sportbladets interna liga. Det är mycket tack vare McGinn.
Du har McGinn i laget?
Yes, det har jag.
Ja, jag har noterat att du leder där. Kalle, du är ganska bra med också. Jag ligger en liten bit längre ner. Det bekymrar mig. Men,
alltså, jag och Frida har ganska lika älvor, vilket gör att jag måste ju bryta mig loss i det mönstret om jag ska kunna gå. Men det går ju inte att liksom gå i någons fotspår. Då kommer man ju inte längre än någon annan liksom.
Nej. Jag vet inte vad jag måste göra. Jag gick bort mig tidigt där. Jag låg skitdåligt in. Jag har klättrat ganska mycket senaste matcherna här, men
nyckeln är ju att välja rätt lagkapten varje vecka, och det hade jag fingertoppkänsla på i fjol, men jag har inte haft det i år.
Nej, jag har förlitat mig för mycket på Raheem Sterling. Jag vet inte om jag ska sluta göra det.
Han har haft ett par svaga omgångar.
Mm. Och jag litar mycket på Salah. Och då är det så här, jag vet ju att han inte är i form. Men jag vågar inte byta ut han, för då vet man, då kommer jag göra hattrick den matchen efter. Det, alltså, det är ju självklart. Så är det. Och så är det sonera nu några veckor. Mm. Och det har kostat mig dyrt.
Här har vi fått en fråga från MWLLGN. Tror jag det står. Den bästa Premier League-elvan, max 20 miljoner pund. Här vet jag att du har tittat lite i förväg, Kalle. Som vi gärna vill göra när det är en elva. Ibland kan det vara kul att ta dem spontant också. Men frågan här var max 20 miljoner pund totalt. Men det får man ju inte ihop en elva för. Då får man ju gå ner
på League One om man ska hitta sådana spelare i dagens marknad. Så vi reviderar ju lite de här förutsättningarna. Vi sa istället, alltså du får ju knappt, jag började titta på det faktiskt. Alltså ska du stå ihop en elva av Premier League-spelare och du bara har 20 miljoner pund, då kan du ju bara ta spelare vars kontrakt går ut, annars får du ju inte ihop någon elva. De kostar ju för mycket. Så att vi ändrar det här till att ingen spelare får kosta mer än
precis.
20
och det är ändå
pund.
Ganska
det var svårt ändå när jag tittar på trupperna så här, man får ju gå ner på sådana här klubbar som Sheffield United och sådana här liksom. Och det var inte lätt. Alltså det var skitsvårt. Och så skulle det samtidigt vara en bra elva, det var ju det. Jag kan inte ta skräp bara.
Nej.
Så att det blev ett anfallspar här då, ett klassiskt anfallspar med Danny Ings från Southampton och Ashley Barnes. Ja. Och då tänker jag att med deras ålder och så vidare så tror jag inte de kostar mer än 20 miljoner pund att köpa loss.
Nej.
Jag tycker att det känns ändå rätt spännande.
Mm.
Sen tänker jag att Matt Longstaff, hans värde har inte på en match bara skjutit upp förbi 20 miljoner pund.
Tror du inte det?
Ja, man vet ju inte, det är svårt att säga. Det kan du ju göra eftersom allting är helt vrickat när det gäller summor och allting. Men på en match är det förbi 20 miljoner pund.
Ja, jag tror det.
Ja, det kanske är det. Jag lämnar öppet för att det kan vara det.
Ja.
Och då har vi inte råd med han heller då.
Nej, men
jag hittar ingen mittfältare mer. Jag kommer inte längre för att jag bara tittar på dem och bara, nej. Jag har inte råd med den spelaren.
Nej.
Det går inte.
Nej, men det är det som är så sjukt. Man tänker så här, man vill ha en bra spelare. Man tänker så som Todd Cantwell i Norwich till exempel. Så före den här säsongen.
Precis, han hade jag ju med. Men jag insåg att han kostar ju mer.
Ja, men det har gått 8 omgångar.
Ja, men han, med den åldern han har också har visat nu i flera matcher. Inte bara en match, utan han visar nu i 2 månaders tid under säsongen sedan han sparkade igång att han är en Premier League-spelare och har stor potential. Så att nej, han kostar mer idag.
Ja.
Jag fick ju upp en back som jag ville ha.
Ja.
Erik Peters, vänsterbacken som jag tror vi får loss en bra bit under 20 miljoner pund. Så det ser jag som en bra värvning. Liksom. Och så fick jag upp en målvakt.
Ja.
Och då tog jag en andra slips där. Och Sergio Romero tror jag vi får loss för under 20 miljoner pund. Och han har ju faktiskt varit riktigt bra när han väl har stått. Det går säkert att hitta någon annan keeper där. Jag tänkte på Henderson i Sheffield United där.
Mm.
Kanske man får under 20 miljoner pund.
Kanske.
Ja, det får man nog. Ja, men det får man nog. Ja. Det var det jag fick ihop. Det var alltså 5 spelare. Sen satt jag och kollade igenom lag och fick inte ihop då. Nej. Man har inte råd.
Nej, och då att få ihop en 11 för under 20 miljoner, det är ju helt enkelt omöjligt.
Ja, då får du gå på free transfers. Ja. Och det blir en annan sak då. Ja, alltså precis. Bara gå på kontraktslösa spelare.
Ja.
För då kan du ju få upp en 11 gratis i form av övergångssummor. Ja, sen kommer det kosta i sign-on bonus och så vidare. Men då får du ju ihop, du kan ju få ihop en 11 gratis också.
Mm. Du får pengar till lön och sign-on bonusar istället.
Precis. Men det var jättesvårt, var det. Man inser ju hur allt bara har skenat när man sitter så där och ska leta spelare. För ja, men alltså, vanliga spelare, de kostar ju mer.
Mm.
Och då är det ju som att du tar Sheffield Uniteds startelva minus McBurney och ett par till. Och då kanske du får ihop ett lag liksom. Men jag vill inte göra det så tråkigt.
Nej, det är faktiskt helt otroligt.
Jag tänkte ju på målvakt där, Ben Foster, Frida. Han, med hans ålder får man ju honom för en billigare peng än så. Men han står ju ändå i jumbo nu. Så att,
ja.
jag tog inte honom ändå.
Nej. Det är vansinnigt faktiskt. Och så vill man ju inte ta spelare som är... Det är klart att det finns billigare spelare, men det är ju inga spelare man vill ha. Nej, du får ju inte ihop ett bra lag med...
Nej, jag vill ju ha spelare som jag ändå ville ha i mitt lag. Och det var svårt.
Bra, vi fått. Vi ska ta ett par frågor till. Vi ska snart knyta ihop säcken här. Men Johan Fogde Dia skriver: spekulera gärna lite kring vinterns spelarköp. Vilka lag köper vad? Känns som att Manchester City behöver reda ut mittbacksproblemet till exempel. Ser ni några uppenbara hål i trupperna som ni känner måste liksom åtgärdas i vinter?
Alla lag eller?
Nej, om det är några i något specifikt lag som ni har noterat. Manchester Citys backkris är ju en sån där som de kommer behöva adressera i vinter. Vi ser ju i Manchester United så har vi sett några uppenbara brister också. Är det några fler sån där öppna hål som ni har sett i något av lagen? Kommer Arsenal till exempel köpa en back? Vad tror ni?
Alltså, det är väl de klubbarna du nämnde. Alltså United, där känns det som att det kommer att hända någonting, vilket är ganska ovanligt väl. Alltså, de brukar ju främst värva under sommaren, men det sägs ju att i alla fall ska in en spelare. Däremot så är man ju lite förvånad över vilka namn det pratas om som anses vara realistiska. Och det säger väl lite också vilken hylla de kan plocka ifrån numera, när Mattias Norman är en sån som dyker upp. Det hade man kanske inte trott för några år sedan, att han skulle nämnas som en sån spelare som kan få styr på Manchester United. Men det är ju lite den verkligheten de lever i just nu.
Så när rykte om 1,3 miljarder för Madison och Chilwell.
Mm. Ja, alltså det är ju två bra spelare. Absolut. Men det är mycket pengar.
Det är mycket stålar. Ja, men ett lag som jag verkligen känner som verkligen har ett behov av att värva, det är Newcastle. Mm. Och det, alltså, det är klart, de har ju tippats i botten och så vidare. Där ser jag ju dels ett behov av målvakt. Alltså, de skulle ju tjäna jättemycket på om de hade en riktigt pålitlig keeper.
Och sen det, Braka är ju inte pålitlig.
Nej, han är ju inte det. Han gjorde ju en jättefin debutmatch och man tänkte att det där kanske är ett fynd.
Han lever på det.
Ja, det var ju lite så att han levde på den ett tag där. Ja. Men där skulle de ju kunna uppgradera. Sen känner jag väl att de skulle kunna uppgradera sitt försvar också. Rent allmänt, alltså backlinjen. Där skulle de ju kunna få in någon ytterback av riktigt hög kvalitet.
Vad är det för fel på Emil Kraft?
Jag hörde inte.
Vad är det för fel på Emil Kraft?
Ja, precis. Han startar ju inte senast ens.
Nej. Han har väl haft det lite kämpigt, kan jag tycka. Han skulle börja sätta någon av de där målchanserna som han har fått också. För att verkligen cementera den platsen. Men ja. Jag kan tycka att det finns ett behov i West Ham också. Det känns som att de skulle behöva en avlastning på mittfältet också, centralt. Det kan liksom inte... man kan inte hänga upp det på Noble för länge liksom. Till. Det känns som att det finns en förbättringsmån centralt mittfält för West Ham just nu. Men vi får se. Bra. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann den här måndagen. Nästa dag till helgen så är det Premier League-fotboll igen. Då är det bland annat Manchester United-Liverpool. Den ser jag fram emot. Kalle och Frida, tack för att ni var med idag. Premier League-podden är såklart tillbaks om en vecka igen.